Men jag tänkte att vi ska börja läsa från Bibeln, från Markus evangeliet, 12 kapitlet, vers 28 till 31. Ska vi se. Där. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta: hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Vi ber tillsammans. Herre, låt din ande genomsyra vår församling, vårt samhälle och vår värld, och börja med mig. Fader, låt din vilja ske i vår församling, vårt samhälle och vår värld, och börja med mig. Du helige, fyll vår församling, vårt samhälle och vår värld med din ande, och börja med mig. Lär mig att älska så som du.
Jag tror jag vågar påstå att du och jag lever i de snabba belöningarnas tid. Och låt mig bara få ge ett bevis på mitt påstående. Det är den här. Mobiltelefonen i fickan är ett av många tecken på att vi lever i de snabba belöningarnas tid. Alltså, vi behöver inte vänta på att få det vi vill ha. I telefonen idag kan vi ju omedelbart få ständig koll på mejlen runt hela dygnet. Vi kan få kontakt med människor runt hela vår jord. Vi kan direkt se om någon vill oss något. Vi kan googla varenda fråga vi undrar över. Alltså, vi lever i de snabba belöningarnas tid. Vi behöver aldrig vänta på att få det vi önskar. Och samtidigt så tror jag vi går mer än någonsin med en längtan och en aning om att det finns en inre kompass och längtan i oss som förblir otillfredsställd. Och vi vet kanske, många av oss, det där med att bara Gud kan uppfylla vår innersta längtan. Men samtidigt kan jag tänka att vi luras att tro att mognad och växt och så i relationen med Gud sker på samma sätt som i vårt samhälle. Vi tror att det handlar om snabba belöningar, det vill säga vi söker en känsla, en kick från Gud som ska motivera oss att liksom inom citationstecken ge allt för honom. Och när vi inte upplever Guds närvaro eller när svårigheter möter oss eller när kyrkans gemenskap gör dig och mig besvikna, så är det nära till hands att vi ger upp och inför oss själva säger: är det där med att satsa på relationen med Jesus, det är kanske för andra, men det är inte för mig. Man blir reserverad och så kanske man säger inför sig själv: jag kan inte sjunga de där höga bekännelserna i kyrkan nu. Jag är inte där i mitt liv. Eller: Gud är ett mysterium som inte gett mig vare sig det jag bett om eller i hemlighet önskat. Och Frågan är om det inte är lika bra att gå sin egen väg ändå. Jag faller ofta in i det här mönstret att tro att relationen med Gud fungerar som samhället i stort gör. Snabba belöningar. Och inför den här hösten och ett antal predikningar så har jag brottats med den här frågan. Finns det egentligen en möjlighet att som vuxen leva sitt liv i en nära relation med Jesus? Finns det en sån möjlighet? Finns det en tro som är något större än bara en grundtrygghet i livet? Finns det verkligen? Och eftersom vi bara har ett liv så är de här frågorna ödesfrågor. Och därför måste jag säga dem igen. Finns det en möjlighet att som vuxen leva sitt liv i nära relation med Jesus? Finns det en tro som är något större än en grundtrygghet i livet, som ju inte är något fel alls? Det är ju grunden på alla sätt. Men finns det en tro som är något mer, någonting bortom? Och idag så börjar vi då det här temat älska Gud, som säger oss att kristen tro är inget man blir färdig med, som säger oss att det är en ständigt pågående relation. Och den här ständigt pågående relationen stavas just älska Gud. Det handlar inte om vad vi gör för Gud. Det handlar inte om hur vi känner för Gud. Att älska Gud är något så mycket större. Det handlar om att leva ansikte mot ansikte med Jesus själv. Ansikte mot ansikte med Jesus själv. Och vid ett tillfälle så ställer en religiös expert en fråga till denne Jesus. Han undrar, vilket är det viktigaste budet av alla? Och så får han ett svar om trons kärna som faktiskt ingen har beskrivit det tidigare. Finns inte att hämta i Gamla testamentet, det som liksom blir summan av det Jesus säger. Och innan vi ska läsa det här sammanhanget så vill jag bara att ni har med det här. När en religiös expert nu frågar Jesus, vad är det viktigaste budet? Så citerar Jesus, lägg det här ordet på minnet, Shema, S-H-E-M-A, Shema. Det är en uråldrig judisk trosbekännelse som handlar om att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och sin kraft. Ordet Shema betyder hör. Hör. Och det är det första ordet i det här, den här bekännelsen som vi ska upptäcka strax. Men efter han har sagt de orden, alltså starten i Shema, så fortsätter Jesus med några ord som faktiskt har förändrat historien. Jesus ger i samtalet med den religiösa experten en ny bekännelse som säger dig och mig allt om vad trons växt innebär. Jesus skapar en ny trosbekännelse som egentligen räcker för oss som inspirationskälla för att växa i tro. Och den här trosbekännelsen som Jesus ger ska vi fördjupa oss i, inte en söndag utan 6 söndagar. Och det är nog bara jag som är entusiastisk just nu. Men vänta så får ni se. Nu läser vi tillsammans och texten kommer upp här på väggen ifrån Markus 12, vers 29-31. Och så här står det. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom, vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Så Så häng fast i de här första orden. Hör Israel. Där en judisk person på Jesu tid och även nu vaknar upp. Så reciterar hon eller han trosbekännelsen som då ni har lärt er här tillsammans med mig. Heter Shema. Samma sak när det är läggdags. Citerar man det här. Och det sker hela tiden i templet. Och Jesus levde också med de här goda vanorna. Han citerade trosbekännelsen. När han var en liten pojke så med all sannolikhet lärde Josef och Maria honom. Det är så här vi börjar och slutar dagen. Och just så gör man fortfarande faktiskt inom judendomen. Och att bara få en känsla av hur det var. För att få en känsla av hur det var så ska vi nu läsa den här första delen bara tillsammans. Och det ska vi göra varje söndag. Och varje söndag så ska vi följa traditionen och stå upp. Så låt oss stå upp. Och så ska vi läsa de här första raderna nu tillsammans. Och de ska också komma upp här på väggen. Och vi läser fram till kraft. Och vi läser nu tillsammans. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft. Och lyssna vidare nu där ni står. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Och det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Varsågoda och sitt. Vi läste nu från femte Mosebok kapitel 6. Femte Mosebok kapitel 6. Och varför vi gör det här nu är för att förstå den nya trosbekännelse som Jesus faktiskt kommer med. Och som Jesus ger till en religiös expert som frågar vad som är viktigast i lagen. För att förstå det här behöver vi gå till ursprunget som då är denna judiska trosbekännelse. Och Jesus anser alltså att Shema var det allra viktigaste i lagen. Kärnan i hela judendomen säger oss att Gud för det första ensam är Israels Gud. Det finns inga andra gudar som kan mäta sig med honom. Alltså Gud är människans yttersta mening. Inget annat får ta första platsen i våra hjärtan än Gud. Och så säger bönen oss vidare hur man lever ut detta. Och det var väldigt många sätt. Man kunde memorera, det vill säga lägga på sitt hjärta. Vi läser ordet instruera, inpränta dem i sina barn, recitera, tala om dem, ha på sig dessa ord. Nu börjar det bli lite märkligt, eller hur? Ha på sig dessa ord, det vill säga man band det som tecken på sin arm och så sist inte minst skriva ner dem på dörrposter och i stadsportar. Så om du frågar en judisk människa vad innebär det att älska Gud, så får du svaret att det innebär insikten om att Gud är en, och det innebär insikten om att älska Gud med allt vad man är. Hur gör man det? Och det är nu det börjar skilja sig åt. Det är nu två skiljevägar märks. Där en judisk person på svaret hur älskar man Gud säger memorera, instruera, recitera. Jag låter som en rappare nu. Vi släpper det. Låta dessa ord liksom bli navet som dygnet 24 timmar kretsar kring. Memorera, instruera, recitera. Men frågar man Jesus, vad kännetecknar att älska Gud, vad innebär det? Hur älskar man Gud? Ja, då blir svaret faktiskt annorlunda. För när experten frågar Jesus så säger han säger först, hör Israel, Herren, vår Gud är den enda Herren. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Och så här långt är det precis som Shema, den judiska trosbekännelsen. Han citerar bara femte Mosebok här Jesus. Men sen lägger Jesus till en vers. Och det gör han från andra Mosebok. Och vi ska inte gå in i detalj, men vill du slå upp det så finns det i andra Mosebok kapitel 19 och vers 18. Och så citerar Jesus den och säger Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det Jesus gör här, det är att han säger att älska Gud är sammankopplat med att älska människor. Och så säger han, dessa två är det största, det viktigaste. Och för mig, då jag läser det här, så tänker jag, är det inte lite storhetsvansinne över att börja hämta lite bibelversar och baka ihop och säga det här är det viktigaste. Jag vet inte om jag till exempel i trosbekännelsen, då vi firar nattvard, så kommer trosbekännelsen upp här på väggen. Om vi i vår nattvardsstund, om ni helt plötsligt skulle läsa med, och så skulle de här orden komma: vi tror på kroppens uppståndelse och det eviga livet, och att du får extra belöning i himlen om du ger pastorn en prinsessbakelse till kyrkkaffet varje söndag. Och så börjar du läsa, och så efter ett tag inser du, det här stämmer inte. Här är något som är fel. Alltså, helt plötsligt inser ni, jag har blivit galen. Jag håller på att göra någon form av uppror och myteri. Och sen kommer det någon lovsång som handlar om att ge ytterligare fikabröd på vardagarna, och så fortsätter det bara med på något sätt gåvor i fikabröd och kaffe och sånt som pastorer tycker om. Jag får bekymmer med den här bibelversen, för Jesus förvandlar den judiska trosbekännelsen till en ny bekännelse. Han gör något helt nytt. Och det han gör är visserligen något gott. Det han gör är, för det första, att kärleken till Gud sammankopplas med kärleken till människor. Och du som har läst betydligt mer än jag, och ni är väldigt många, ni säger, ja, men det fanns väl inom judendomen också. Och det gör det, men det betonas inte alls på samma sätt. Så det som förändras, för det första, är att kärleken till Gud sammankopplas med kärleken till människor. Och för det andra, att älska Gud går från att vara något man bara lever ut genom instruktioner till att handla om att följa en person som är Jesus. Inom judendomen älskade man Gud genom att leva ut ett antal instruktioner, och det gav en ram och det var något gott. Men Jesus talar istället om att man älskar Gud genom att leva i en relation med Jesus, ansikte mot ansikte med Jesus själv. Och för mig, då jag tänker en tanke till, så är det något fantastiskt som händer här. Och då jag ställer mig frågan, hur kan du och jag lära oss att älska Gud, så försvinner ju helt plötsligt all tyngd, all press. Jag tror många av oss har tänkt de där tankarna, att satsa helhjärtat på relationen med Jesus, det är för andra men inte för mig. Än en gång, vi kan vara besvikna på livet, vi kan vara besvikna på Gud, och både och vi tycker kanske att varken kyrkan eller tron lever upp till det där vi hoppades på, och så blir tron en liten, liten del av livet istället för att utgöra själva centrum. Och samtidigt, vem orkar bära bördan av att liksom skapa sin egen väg i livet framåt? Det är möjligt att man orkar det då man är 20. Möjligen. En vis person har sagt så här: den som följer någon slipper uppfinna vägen själv. Visst är det befriande? Den som följer någon slipper uppfinna vägen själv. Att älska Gud handlar om att leva ansikte mot ansikte i en relation med Jesus, där vi ser vad han tar vägen och följer honom. Och då vill jag skicka med er, då vi börjar närma oss avslutningen, två ord till vår församling den här hösten. Då vi ställer oss den här frågan då, för dig som längtar efter något mer, hur kan vi lära oss att älska Gud? Så skulle jag vilja säga så här, att vi behöver gå från skuldra till skuldra. Nej, skuldra mot skuldra ska det vara. Nu blir det korrekt, va? Skuldra mot skuldra är ett begrepp. Vi behöver gå ifrån det till ansikte mot ansikte. För i alla församlingar så är man oerhört bra att gå skuldra mot skuldra med Gud. Och det är något fint i det. Alltså man vill göra projekt och satsningar tillsammans med Gud. Och jag tänker själv så i språnget liksom, när jag jobbar och står i, så kan jag ibland höra Guds röst och jag kan ledas rätt och så, men allt för sällan står jag ansikte mot ansikte med Jesus och umgås med honom. Och jag vet inte om du kan känna igen dig, men jag tänker att det är inte konstigt att det finns ett sånt motstånd hos oss att syssla med omätbara saker som att lovsjunga Gud eller be. Vi är så vana vid att gå skuldra mot skuldra med Gud och han går med. Men där startar inte livet med Gud. Det startar ansikte mot ansikte. Och det är samma sak i relationer med människor. När vi umgås så finns många av oss som är av det kynnet att vi helst av allt vill hitta på något samtidigt. Alltså, det känns lite så här obekvämt att säga, ska vi sätta oss ner, ta en kopp kaffe och prata? Kanske bara en viss del av befolkningen och så som känner så. Men vi vill gärna hitta på något att göra samtidigt. Jag anar några som nickar lite och känner igen sig. Alltså det känns lite obekvämt att säga, ska vi umgås en stund? Alltså någonstans innefattar det där lite smärtsamma också att berätta hur livet verkligen är. Någonstans innefattar ju det något smärtsamma att lyssna till den andres tankar och längtan. Och det kan kännas obekvämt. Men finns det något annat sätt att verkligen möta en människa? Och då Jesus frågar efter dig, så frågar han inte efter något annat än just detta. Låt mig få möta dig ansikte mot ansikte. När livet har kört ihop sig för dig, när du bara har kört på, när du känner en överväldigande trötthet, så säger Jesus till dig, möt mig ansikte mot ansikte. Och då jag vid vissa tillfällen i mitt liv har fått uppleva det här, hur jag böjer mina knän och säger, Jesus, jag behöver dig. Och så kommer han, och så stillar han min hunger och min törst. Han tröstar, han talar ord av uppmuntran. Och jag blir så tacksam, och samtidigt kommer besvikelsen. Hur kan jag ignorera detta? Hur kan jag nöjt mig med att gå skuldra mot skuldra när jag kan få leva ansikte mot ansikte med universums Gud? Men så händer det att Gud aldrig kommer med någon förmaning tillbaka. Jag ser till min brist på allt jag inte gör som jag borde sätta igång med. Men Gud kommer aldrig med någon förmaning tillbaka. Enligt en säker källa handlar 9 av 10 själavårdssamtal om självfördömelse. Man dömer sig själv. Vi är fixerade av hur vi borde vara. Hur vi ska förbättra oss. Hur vi ska engagera oss. Hur vi ska hålla måttet. Och då tänker jag så här. Det är inte undra på att Jesus envist visade på att älska Gud börjar och slutar i relationen till Jesus. För detta att ha en tro utan nåd har i alla tider varit ett problem. Att se ner på sig själv, att döma sig själv och att därigenom också börja döma andra, det har alltid varit ett problem. Och Jesus fortsatte nog att citera det här Shema morgon och kväll. Men han tog bort påbudet att man älskar Gud genom att hålla lagen. Vi kan inte veta säkert varför, för Jesus levde som jude, men han kanske tog bort det som det viktigaste för att poängtera att detta med att älska Gud innebär att leva ansikte mot ansikte med Jesus. Han som vill stilla din hunger och törst, han som vill trösta dig, han som vill tala uppmuntrande ord till dig. Jag vet inte till sist om du tog vara på rådet som jag gav i våras att innan du somnar skriva ner en sak som du är tacksam för som en tackbön till Gud. Jag vill bara skicka med, och vi ska avsluta predikan så innan vi ska ge lite instruktioner om förbönen. Tänk om du under den här hösten skulle börja och sluta dagen med att be vår fader. Tänk om du skulle göra det till en vana som säger dig att Gud älskar dig. Han är din far. Han vill leva ansikte mot ansikte med dig. Och när de egna orden inte räcker till, och när man vaknar på morgonen och knappt orkar stiga ur sängen, så kan vår fader vara den där ryggraden som hjälper dig igenom dagen. De första kristna bad vår fader varje dag. Kanske är det något för dig som får bära dig genom hösten. Vi ska be tillsammans nu. Vår fader. Och texten kommer upp på väggen här medan vi ber. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.